på något vis. Ha.
Ha. Knappen är påtryckt.
Knappen är på.
Knappen är på.
Är du på då?
Nå, jo, jag var ju det. Jättemycket.
Tills du träffade mig.
Ja, lite så. När den där jävla kärringen. Nej.
Nej.
Verkligen inte.
Nej.
Nej, jag är faktiskt på ett mycket bättre ställe än vad jag var förra veckan.
Mm, jag med.
Det är ju det som är så häftigt när man dippar. I alla fall om man är som jag, som har en sån här grundinställning att det finns bara ett läge och det är positivt.
Mm.
Allt kan alltid bli bättre.
Mm.
Så när man väl dippar så vet man ju också det. För fan vad det kommer vara bra nästa vecka.
Ja.
Och det är det.
Nej.
Det är verkligen så här, fan vad det händer roliga saker. Mm. Och det bara bubblar och poppar överallt. Liksom. Pop, 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 pop. Mm. Det är skitkul.
Mm. Ja, du ser jättemycket piggare och gladare ut den här veckan faktiskt.
Ah, tack.
Ja, och så är du dessutom jättesnygg i håret för att Susanne har färgat håret idag.
Yes, yes. As usual.
Ja. Ja, så att, ja men vad skönt.
Mm.
Det gör faktiskt, det är mycket dag för dag för mig så här upp och ner. Men jag måste ju säga att idag är betydligt bättre än igår. Och det som räddar mig som alltid, det är alla fantastiska människor runt omkring. Och att jag faktiskt nästan på ett hysteriskt sätt närmast just nu bara söker glädje i allting. Därför att jag behöver det. Men precis som du säger, för att man ska kunna veta ens att man är glad eller lycklig så måste man ju faktiskt också vara lite deppig och lite olycklig ibland och inte ha det perfekt precis hela tiden.
Och, så du har det inte perfekt jämt?
Nej, det kan man ju, det är långt ifrån så. Faktiskt. Jag lever inget sådär mysigt eller glamoröst eller superfluffigt, rosa, skimrande liv. Jag lever ett högst ordinärt jävla liv som jag är ohyggligt tacksam över att jag faktiskt lever.
Ja, alternativet är ju skittråkigt.
Mycket.
Det är ju lika det här med att bli äldre. Folk tycker att det är så hemskt att bli äldre.
Ja.
Och jag tänker alltid då på min syster som inte blev så gammal.
Nej, precis.
Att alternativet är jävligt tråkigt.
Mm.
Så jag är skitglad att jag får bli äldre.
Jag också. Jag är otroligt tacksam över det.
Mm.
Verkligen.
Mm.
Det är fint. Hörru du, vi pratade om filter förra veckan.
Mm.
Och då kunde inte jag låta bli. Då var jag tvungen att testa en sån här AI-variant på så här, att man skulle bli liksom snyggare på bilden.
På dig själv?
På mig själv.
Oh.
Och så tänkte jag så här, det blev ingen skillnad.
Var det den du hade lagt ut på sociala medier? Det var jätteroligt för jag såg den bilden.
Såg du någon skillnad?
Nej. Och jag var så här, vilken av dem är det som är filtrad?
Ja, alltså grejen är den att jag vet inte ens vilken som har... Alltså, det var ju den andra filtern. Alltså, den andra filtern. Det var ju den andra bilden i albumet. Alltså, den som kom efter. Men alltså, det var ju hopplöst svårt att se.
Såg bara ut som att det var en vad heter det?
En dubblett.
Färgförstärkning.
Ja. Alltså jag tänkte, och då tänkte jag så här, ja fan, då är jag väl inte så jävla, ja men du vet, oäven i alla fall. Om inte ens AI kunde förbättra mig mer än så här. Då tänkte jag, kan man inte förbättra mig mer än så här, då kanske får duga då, helt enkelt.
Ja.
Det var ganska skönt. Mm. Och lite roligt. Eftersom jag hade gjort en så stor grej av det så blev det ännu roligare.
Men sen måste jag säga, jag fick en så jäkla fin kommentar från den som har lyssnat.
Mm.
Där hen skrev att hen hade liksom inte själv kunnat se riktigt någonting som hen var bra på.
Mm.
Men så hade hen lyssnat på oss och konstaterat, fast jag har ju jättemycket grejer som jag är bra på. Och så hade hen skrivit att det här att lyssna på er fick mig att inse de här sakerna.
Oh.
Och alltså, då när jag läste det där så jag var på konståkningstävling i helgen.
Ja.
Så jag sitter alltså i arenan med en massa konståkare som så här, åker runt och det är tävling och tjosan och läser den här kommentaren och blir jätterörd.
Och gråter.
Ja, självklart.
Ja.
Men det är så fint.
Ja, det är verkligen det.
Dels att liksom landa i det här att mitt pladder och liksom det vi gör på riktigt hjälper andra människor.
Mm.
Men också att den människan tar sig tid att höra av sig och liksom berätta det. Det är så fruktansvärt fint.
Det är otroligt fint. Och jag trodde faktiskt inte, det har ju ändå kommit ganska mycket meddelanden och sådär. Och även ja, men lite så här respons på kommentarer och sådana saker. Men jag trodde liksom inte att det dels skulle vara så många som lyssnade och dels att att människor faktiskt känner att de blir påverkade på ett positivt sätt. Ja. Att man liksom, ja, men att vi kanske öppnar ögonen lite grann när det gäller det här skillnaden mellan män och kvinnor, hur vi blir bemötta till exempel. Mm. Och folk bara så här, ah, jag märkte det där som ni pratade om. Det är faktiskt så att killar glider omkring på en räkmacka medan tjejer får kämpa mycket mer. Jag bara, oh, men yes! Alltså då känns det ändå som att vi tar små steg, även om det kan verka som att så här, ah, men hur gör vi världen bättre på det här viset? Jo, men vi gör nog kanske det, fast på vårt eget sätt i en liten omfattning, men i alla fall, lite grann. Och om alla gör lite grann, då finns det ju som inga gränser för hur mycket vi faktiskt kan göra tillsammans. Det är ju rätt coolt att tänka på det, faktiskt.
Alla de här små gruskornen som liksom rullar ihop sig och så blir de bara större och större och större och större.
Så. Ja.
Det är skithäftigt och man blir så jäkla ödmjuk i det hela.
Ja.
För jag menar, återigen, ska jag backa tillbaka bandet. I min värld så är jag en stökig musiker som är lite halvkorkad, för det har ju liksom den bilden jag vuxit upp med. Det är det är det jag är. Därför blir jag alltid så här, wow. Folk tycker att jag är smart. Vad häftigt. De lyssnar på mig när jag pratar istället för när jag sjunger. Så det är jättehäftigt.
Vet du, du kommer aldrig kunna säga de där sakerna utan att provocera mig så sjukt mycket. Jag kände att det bara brann av på flera ställen i hjärnan nu. Som små explosioner av ilska. För att du liksom säger så där om dig själv.
Ja, jag vet. För er som lyssnar då, så Eva har jättestora problem med min inre dialog som jag har med mig själv. Det är nästan så här varje gång vi pratar så blir hon förbannad på mig.
Jag säger, ja, men jag är inte så bra på det. Åh, vad tyst. Ja, men jag kan ju inte. Jag kan inte sluta. Ja, men hela tiden så här, vad du inte är bra på, vad du inte kan och så där. Jag tänker så här, fan. Men sluta prata så. Kan inte du bara liksom förstå att du är smart och rolig, snygg som ett djur och liksom asbra. Ja, men så här,
oh, gud, djur är snygg. Jag får upp jätteroliga bilder.
Och du bara så här, kamel är det, som en
absolut första djuret jag fick upp, det var en bäver. Och jag kände så här, ja, men det är nog lite jag sitta där vid vattenbrynet och ja. Slå lite på med svansen.
Apropå inte dunka i bordet. Men vad tycker du själv? Att är det det djuret som du tycker att du är mest lik? Måste jag bara fråga nu.
Jag har aldrig någonsin funderat på det. Ett djur jag är mest... Jag är definitivt liksom inte en häst eller något sånt här smidigt.
Nej.
Jo, jag är nog en panda. Jag är lite så här, jag är lite söt, jag tumlar runt lite och så funderar vi en stund och så kan vi kramas.
Och så tuggar du på någonting.
Och så tuggar jag på någonting.
Jag är definitivt en sköldpadda, tycker jag själv. Inte, absolut inte till farten, den inbyggda farten. Det påstår
men
inte jag.
Men hur fan har du kommit fram till det?
De tycker att de
det?
Är så söta i ansiktet. Jag tycker att jag ser ut som en sköldpadda.
Nej, men gud.
Jo, men jo. Ja, vi måste ju lägga upp en bild kanske när jag ser ut som en sköldpadda. Men alltså, jag tycker att jag är ganska lik en sköldpadda. Däremot så har jag alltid fått höra att jag ser ut som den här, du vet, den här galna ekorren typ i Ice Age.
Ja!
Ja, det har jag fått höra.
Jag tror jag har sagt det till dig också.
Ja, det händer. Det är nog det djuret som folk jämför med mig mest. Och det kan provocera mig lite grann, därför att han verkar ju helt ärligt inte jättesmart. Jag är ju jättesmart, men jag förstår det här med energin och frenesin som den här... Jäken jagar gött på den här nöten över hela jävla världen liksom. Ja, han ger sig ju inte. Jag är ju precis likadan. Jag är precis likadan. Jag ger mig fan aldrig. Mina barn kallar mig för en pitbull. Du är som en pitbull, fast på ett bra sätt, mamma. Du släpper aldrig. Om det är någon som gör någonting fel, du släpper aldrig.
Jag kan relatera. Jag är ju, som sagt, vad det pratade vi om förra veckan. Det här att jag på riktigt inte kan bara ge fan i saker och ting. Och så är jag så löjligt lojal. Så där så att det slår över. Jag kan liksom inte se någonting fel. Alla mina vänner är som perfekta. Jag säger aldrig ett ont ord om dem, för det går inte. Organisationer, likadant. Så när någon väl gör något fel, sen är jag ju också som en gås. Jag bryr mig inte så jävla mycket. Liksom, utan det krävs verkligen att man gör mig illa på riktigt. Då är jag ju...
Inte nådig.
Nej, satan i hela hålan var jag, det är ingen pardon. Och då såg jag ju fotknölarna.
Ja.
Det är som kört.
Ja. Och en annan tycker ju rätt rimligt. ja, det var det liksom. Men jag gillar dig. Just precis så där. Och jag vill inte att du ska snacka om dig själv på ett dåligt sätt. Därför att jag tror att vi rent generellt måste bli jävligt mycket bättre på att säga bra saker om oss själva och om andra. För det är ju också så här, tänker jag, att en del människor är otroligt duktiga på att lyfta andra. Som jag till exempel. För jag är ju jättebra på att lyfta andra. Men, nu pillepillar du på den här grejen.
Pillepill!
Ja, okej.
Okay. I did the pillepill.
Ja, super.
I fixed the machine.
Okej, okay, jättebra. Du har alltså fixat mixen nu. Ja, bara så vet.
Ja, det är jag och de här.
I've got the power. Ja. Det har blivit surrigt jävla positivt avsnitt istället.
Till skillnad från förra veckan.
Nej, det var ett negativt surrigt avsnitt. Ja. Nej, men jag tänker så här. Jag tror att vi måste bli duktigare på att lyfta andra människor. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Jag tror att det är super, super viktigt. Därför att vi har så lätt för att se vad alla andra gör fel och vad vi själva är så jävla bra på. Fast vi kanske inte uttrycker det vare sig för oss själva eller liksom öppet inför andra. Och någonstans så tänker jag att vi måste kunna prata. Nu blir jag så distraherad så nu tappar jag tråden helt, tror jag.
Förlåt.
Ja, det gör inget.
Det är mitt fel.
Jag tror vi kan klippa bort det där i alla fall. Men du, jag har en tanke. Någonting jag funderar jättemycket på de senaste dagarna bara, det är grupptryck. Har du några åsikter om grupptryck? Positivt. Oj. Eller negativt eller vad fan som helst.
Jättemycket. Jag är ju en sån människa som inte aldrig någonsin har varit som alla andra. Jag har haft lite konstiga kläder, jag har haft lite konstiga frisyrer. Jag har liksom kört mitt eget race jämt. Och när jag var i, vad kan det vara, 20 års åldern, så kom jag ihåg att jag tyckte att alla andra runt omkring var så häftiga. Som då hade, jag var ju ganska alternativ. Att de då hade så häftiga kläder och de hade så häftiga frisyrer och att jag var liksom typ tönten som fick vara med på nåder ungefär. Som vuxen, jag har ju fortfarande kontakt med vissa av de här människorna. Som vuxen har jag förstått att det var ju totalt fel. Liksom. Utan att jag var ju den som var liksom den coola i klicken och den som folk ville vara i närheten av och hänga med och som satte liksom de här normerna. Medan jag själv verkligen inte kan relatera till det. Sen har jag ju barn idag och jag känner ju andra barn och ser den här konformiteten som finns nu. Hur man verkligen ska se likadan ut och alla frisyrer är likadana, alla byxor är likadana, alla ungar på 15 år ser likadana ut.
Ja.
Och jag kan liksom inte relatera för jag har aldrig varit där. Det fanns liksom inte för mig. Bara det här att jag alltid haft kort hår. Jag har alltid haft kort hår. Och är du då född 76 och alltid haft kort hår, bara där så är du jättekonstig. Liksom. Så för mig så är det här att vara, att inte falla för grupptryck, det är mitt normala tillstånd. Och så är jag ju nu också den människan som alltid då i mötessituationer eller i samtal eller vad än jag säger. Varför då? Varför då? Varför gör ni sådär? Varför gör ni sådär? Jag ifrågasätter ju allt. Så att jag, ska man koka ner det så här, så att jag tror inte jag gillar grupptryck.
Nej, det gör inte jag heller. Jag tycker att grupptryck, det suger. Är man en stark individ då? Alltså sådär, som, ja men, som en person som inte är så rädd för att säga vad man tycker eller att man inte som söker den bekräftelsen i en grupp in absurdum på det viset att man måste liksom anpassa sig så att man liksom slår knut på sig själv för att man ska få vara en del av en grupp. Alltså då, jag vet inte jag, men jag är nog fan hellre ensam än jag gör på det viset. För att jag kan inte göra avkall på vad som är etiskt riktigt för mig. Det går inte. Jag har ju alltid, såklart, jag är född 76 och har alltid haft långt hår.
Ja. Men jag kan tänka mig att du och jag var nog varandras motsatser, ja, under uppväxten.
Det tror jag med. kanske så. Men jag, och jag, så här populär, det har jag aldrig varit, tror jag. Ja, hos killar, absolut. Men inte liksom så här populär rent allmänt.
Mm.
Och jag vet ju liksom hur mina barn tänker och runt det här nu. Och liksom, precis som du säger, de flesta tjejer som är 14-15 år, de är väldigt, väldigt lika varandra. De allra, allra flesta.
Mm.
Och samma sak gäller ju pojkar liksom. Ja. Och det är någonting som är lite... Alltså för mig så är det lite fattigt, just för att jag har ju alltid gillat ändå människor som är annorlunda, som mm. inte är precis som alla andra.
Mm.
Och jag har, även när jag var ung, så minns jag att jag alltid kände mig annorlunda.
Mm.
Och jag kände mig ofta, jag kände mig inte särskilt rolig. Alltså jag är
Men
inte...
du är ganska tråkig.
Ja. Jag måste klia mig själv på örat, för jag tycker, vad sa hon det? Jag trodde att hon, nej, det var inte därför. Nej, men alltså, det är ju precis så det har känts. Fy fan, här försöker man vara allvarlig.
Men det var vi förra veckan, ja. Kan vi ha lite jävla kul,
ja, men
någon
nu
gång?
Kan vi faktiskt.
Hur vore det om du var lite glad och lättsam?
Ja, tänk om. Hur skulle det vara? Och livet hade blivit så fantastiskt och rosaskimrande. Nej, men vad fan. Jag har alltid känt mig tråkig. Jag har alltid känt mig som att jag inte riktigt har hört till. Men jag har alltid varit med.
Mm.
Så. Men det, och så kan det fortfarande vara.
Mm.
Och, men nu är det okej för mig. Därför att jag inser att jag kanske är tråkigare på det sättet. Att jag faktiskt helst inte pratar om kläder som jag tycker är jävligt ointressant.
Mm.
Eller att jag inte så här, bryr mig jättehårt om hur andras män är och liksom vad de gör och inte gör. Alltså jag bryr mig rätt mycket om att min man gör det vi har kommit överens om i vår familj och sådär. Mm. Men jag har inget större behov av att umgås på det sättet, utan jag vill ju prata om sånt som jag tycker är viktigt och riktigt och bra och så här, ja, men, som faktiskt kan göra världen lite bättre. Mm. Och det gör mig ganska tråkig, tror jag.
Mm. Men jag kan verkligen relatera till det där. Däremot, det här är en grej som jag har tänkt på med dig och mig.
Ja.
Jag har aldrig någonsin haft någon tanke om mitt utseende. Jag har aldrig liksom så här tänkt att jag ser bra ut eller jag ser ful ut. Jag har bara tänkt, det här är jag.
Mm.
Liksom. Däremot så har ju jag ända sedan jag föddes blivit höjd till skyarna när jag sjunger.
Mm.
Och för att jag är så rapp i käften.
Mm.
Att jag kan liksom ta vilket snack som helst.
Mm.
Så att jag har alltid varit liksom den här artistiska sidan av mig själv. Jag vet inte vart jag skulle komma med det där.
Att vi var lika varandra fast...
Ja. Fast ändå inte.
Nej,
men därför att du har ju hela ditt liv fått vara snygg. Alltså du har kunnat relatera till det.
Jag har fått höra det en del.
Ja, precis. Mm. Jag har inte fått höra det. Jo, nu kommer jag på vad jag skulle komma till. När jag tänker tillbaka på liksom tonåren, uppväxten och sådär. Det jag minns starkast angående mitt utseende, det var att jag ständigt jämförde min kroppsstorlek med alla andras. Vem jag än var med så relaterade jag till okej, hon är smalare än mig, hon är smalare än mig, hon är smalare än mig, hon är smalare än mig.
Mm.
Så i allt jag gjorde så relaterade jag till att jag är tjock. Jag är tjock, jag är tjock, jag är tjock. Och det var jag verkligen inte, jag vet inte. Och om jag var det spelar verkligen ingen roll,
nej,
tycker jag.
Nej.
Men det var det enda jag kunde relatera till, att ju smalare man var, desto lyckligare var man. Och det är ju jätte Det är hemskt.
Det är både hemskt och intressant, tänker jag.
Ja,
ja. Men det visste inte du då.
Nej, och då var det ju en helt annan tid än nu. Vi är ju bättre idag. Det finns lång väg kvar att gå.
Mm.
Men vi är bättre
idag. Ja, men
idag.
Gud, vilken hets det var.
Ja, jag menar, herregud. Vi hade ju för fan jeans som var så låg i midjan som man var tvungen att raka sig.
Ja.
Och det var liksom, det var helt normalt.
Mm.
Det var så man skulle se ut.
Mm.
Och så smal så att man i princip gick av på mitten för att midjan kunde liksom
alltså,
inte hålla
man
upp.
Man såg ut som en pojke i princip i kroppen. En ung pojke.
Det var ju
så det skulle vara liksom.
Mm.
Alltså det är så jävla rubbat.
Mm.
Och det värsta är att det är ju fortfarande liksom, den här hetsen är ju fortfarande, men som sagt både kanske mer för pojkar också nu. Men just det här med flickor, att man måste se ut på ett speciellt sätt, man ska ha en speciell jacka, man ska ha en speciellt hår på ett speciellt sätt, man ska göra si och så, man ska sminka sig si och så, man säger, fy fan vilken jävla press de här stackars ungarna ligger.
Mm.
Alltså för att alltså det ligger en enorm press på dem. Och jag tänker så här, ja, det må hända att jag ser rätt hyfsad ut när jag tar 5 minuter och sminkar på mig lite grann. Sådär. Men grejen är den att, och det är det här som jag tror att människor måste fatta. Det är inte där i det sitter.
Nej.
Det är ju faktiskt inte det. Jag är rätt charmig, om jag skulle vilja det så är jag ju det.
Säger hon med en ilsken ton.
Nej men så, det handlar ju inte så mycket om egentligen vad jag smetar på ansiktet. Det handlar ju mer om andra saker. Och det där är också en sån här sak som jag tänker att det här framkommer ju överhuvudtaget inte i samhället. För inte fan tjänar några snubbar i ett styrelserum pengar på att kvinnor blir nöjda med dem de är på insidan. Det var som jag tittade på mitt ena ben och så konstaterade jag att ja, en del kanske skulle ha rakat det där benet. Men jag skiter ju i det. För varför ska jag göra det? Jag gör det så jag gör det.
Du rakar det andra benet.
Jag rakar bara vänster ben.
Förlåt.
Det är svårt att vara allvarlig med dig idag. Alltså. Nej men alltså det är någonting med det här. Som jag, alltså det är de här strukturella normerna. Att vi ska vara så jävla, vi ska vara så fulla. Av, alltså vi ska behaga.
Mm.
Och vi är inte så mycket för att behaga varken du eller jag. Där är ju våra likhet, tänker jag. Men när det gäller det här med utseende till exempel. Ja, man kan ju få höra att det är dödagar att man är fin och så.
Mm.
Men det spelar ju överhuvudtaget ingen roll. Det jag har försökt lära mina barn, det är ju det att jag har ju alltid sagt så här. Du är så himla härlig, du är rolig, du är snäll, du är smart, du är en bra kompis, du är så himla omtänksam, medmänsklig, alltså så här, varm. Och så är du gullig också, har jag sagt på slutet. Ibland.
Mm.
Och så minns jag att min äldsta frågade mig så här. Mamma, varför säger du så här? Därför att jag tycker att det är viktigt. Jag sa det varenda kväll de skulle sova. Så hade vi som, det var som en ramsa nästan. Och jag vill ju att de ska veta det.
Mm.
I allting jag gör och i allting jag säger. Mm. Och att de faktiskt ska känna att de duger för den de är på insidan. Mm. Därför att någonstans så är det ju ändå så. Det är ju som, man kan ju träffa på jättesnygga personer. Och så helt plötsligt så öppnar de munnen och så tänker man så här. Nej.
Stäng den där.
Nej, men alltså det bara dör.
Jag gör ju sådär med mina barn också. Men jag tar ju som allting då, steget längre.
Ja.
Jag ger nästan aldrig komplimanger kopplat till deras utseende.
Nej.
Däremot så hör de ju dagligen att de är fantastiska, att de är supersmarta, att de är kloka, att de är världens bästa kompis och så vidare. Men just det här andra, så här, nej.
Nej, men det är inte så relevant.
Nej, och just eftersom jag har två flickor.
Ja.
Det är också i högre utsträckning så att föräldrar till flickor ofta kopplar prestation och så vidare till deras utseende. Och medans killar då för att de är duktiga.
Ja.
Så att jag har helt dissat det där.
Mm.
Och lika det här med kroppsstorlekar.
Oh.
Nämns ingenting.
Nej, och det är bara bra.
Mm. Kroppen, det är ett verktyg som ska funka. Det här har vi pratat om förut.
Ja, det har vi pratat om förut.
Mitt verktyg är lite trasigt.
Ja, mitt är inte lika trasigt faktiskt. Och jag är tacksam för det. Men det är många som har problem med kroppen ju.
Mm. Mm.
Och det är väl kanske i den kontexten vi ska prata om kroppen.
Ja, och där har jag två barn som verkligen är i den kontexten.
Mm.
De ser ju liksom mig att, oj då, idag har mamma så ont så att hon kan inte göra det här. Eller vi går på stan och går på H&M och jag konstaterar, vet ni vad? Vi måste gå till bilen.
Mm.
För jag kan inte gå på grund av min arm längre.
Nej.
Och det är liksom, that's it.
Mm.
Att kroppen, den ska fungera. Den är inte till för att tittas på, utan det är ett verktyg.
Nej, det spelar ju jävligt lite roll hur den ser ut i bikini. Om det är så att den inte funkar så är det ju faktiskt skitsamma.
Ja.
Ja. Och som sagt, det här med bikinisarna, det är ju inte så att det är någonting som liksom, vad ska man säga, det avgör inte värdet på en människa heller, utan det är mer så här att hur många bikinisar kan vi sälja? Kan vi sälja dem då? Ifall kvinnor måste bli smalare, då måste de köpa mer bikinisar. Ja. Så det är återigen det här styrelserummen som bestämmer hur vi ska se ut, vilka krämer vi ska smörja oss med, hur mycket hår vi ska ta bort på benen, hur vi ska se ut i hår. Alltså, rubbet!
Mm.
Ja. Så att, nej. Nej, det är faktiskt det minst viktiga. Även med mina barn, och som sagt, jag säger det betydligt mycket mer sällan, tror jag, än många andra. Men det är fokus absolut på hur man är på insidan.
Mm.
Och jag tänker det är också någonting som jag hoppas kunna bygga upp i barnen. Att de blir så starka så att de kan stå emot grupptryck.
Mm.
För att inte hamna i den fällan om att om man inte tillhör en grupp så har man inget värde.
Mm.
För det är där någonstans jag snurrar in mig i och tänker att det här är fan inte sunt. Nej. För det finns så jävla många vuxna som tillhör olika konstellationer av människor. Och så sen så är de rädda för att säga ifrån eller säga att fast så där tycker inte jag. Varför gör vi så där? Bla bla bla. Och ifrågasätta eller tycka någon eller tänka en egen tanke och ge uttryck för den. Av rädsla för att inte få vara med i det här sammanhanget. Mm. För att man ska bli utfrusen eller hamna i frysboxen eller så hamna i kylan. Och jag tycker att det är lite äckligt faktiskt.
Varför skickar vi dem aldrig ut i värmen?
Ja, varför inte en sån sak?
Nej, men alltså, jag kan ju direkt relatera eftersom jag då verkligen är en föreningsmänniska.
Ja.
Jag tänkte säga att jag har ju inget liv. Jag har ju liksom bara förenings... olika föreningsdelar i mitt liv. Jag älskar föreningar. Ja. Det här med att göra saker tillsammans och så vidare. Och där bygger det ju på att en grupp människor går ihop och tycker att nu gör vi det här tillsammans. Mm. Och då har du ju i och med det en vad heter det, ett grupptryck där i. För jag menar, jag har ju varit facklig i 1000 år. Om jag skulle sitta alltså, som fackordförande så här, nej men för fan ner med svenska modellen. Mm. Nu ska vi lagstadga om minimilöner och grejer här. Mm. Ja, det går lite emot vad gruppen kanske vill i det läget.
Ja.
Men samtidigt så är det ju det viktiga att faktiskt våga säga ifrån.
Mm.
Därför att, jag vet inte riktigt vart jag ska med det här.
Nej, men jag tänker så här. Jag tänker att alltså, i mitt sätt att se på saker och ting när det gäller grupptryck, alltså oavsett om det är unga människor eller äldre människor, så, här, så finns det ett sånt starkt behov, framförallt om man inte är särskilt trygg i sig själv, att höra till en grupp.
Mm.
Och då så blir man nästan... Alltså man kan gå väldigt långt och man kan till och med gå bort ifrån de värderingar man påstår sig ha, bara för att man ska få rätt, alltså i det, i hur man agerar.
Mm.
Bara för att man ska liksom göra gruppen till lags istället för att leva de värderingar man säger sig ha.
Mm.
Det där tycker jag är jättefarligt. Och jag tycker att det är farligt framförallt när man ska försöka vara ett gott föredöme för unga människor. Och så säger man så här, ah, men det här, det ska inte kännas fel för dig.
Mm.
Och så sen så ser unga människor en göra precis tvärtom, då blir det nog inte så särskilt bra, tänker jag.
Nej.
Jag tror inte att vi som vuxna vinner ingenting på det. Jag tror att det är viktigt att vi visar unga människor att ja, men det här är mina värderingar, de står jag för, de lever jag varenda dag. Och det som jag har sagt någon gång i det här rummet också, när vi går på affären till exempel och min äldsta är med, då säger hon ju alltid, hon säger i och för sig att jag är gullig hela tiden när jag kommer med tvätten och ser ut som en lilla konk omkring med saker och sådär. Hon tycker att jag ser asrolig ut, det är bara för att jag är lat och inte orkar gå 2 gånger, så att jag bär ju allt ser ut som en liten stenbumbling så här. Men då brukar hon ju alltid säga så här, du är så gullig. Och det handlar ju såklart inte om hur jag ser ut. Jag kan ju se ut som en jävla ananas så här, med håret frurigt på huvudet. Och, ja, men det kan ju se för jävligt ut verkligen. Men det är skitsamma, för det hon menar med det, det är att hon tycker att jag är en snäll människa. Och för mig så spelar det faktiskt ingen som helst roll om den här personen som jag är snäll mot inte kan göra ett skit för mig. Jag skiter i det. Utan jag vill bara försöka vara snäll mot nästa människa. Sen är inte jag snäll in absurdum. Om det finns en människa som liksom upprepade gånger har betett sig illa mot mig, så är det ju faktiskt så att nej, för mig så är det så här, man kan inte tvinga fram min respekt. Man måste förtjäna min respekt. Och gör man inte det, nej men fuck it. Vi kommer aldrig bli kompisar. Du kan lika gärna dra åt helvete. Fort. Så. För då kommer du inte behöva få en urskällning i alla fall. Men när det gäller det här med helt okända människor. Vet du, det spelar ingen roll om... Jag ska vara kungen. Han är inte så jävla speciell för mig. Men om vi säger... Ja men vem som helst egentligen. Även om det är en person som har en viss makt i samhället. Jag tänker inte behandla den personen annorlunda än jag behandlar den personen som sitter här utanför affären och tigger. Därför att båda förtjänar min vänlighet. För båda två är människor. Och det där är viktigt för mig. Och det är jag villig att dö på en kulle för. De här jävla kullarna man ska dö på. Jag är jävligt sugen på att dö på en kulle för en sån här sak. Som att jag ska ha rätten att... göra bra saker för vem det än må vara, oavsett vad den personen kan göra för mig eller inte, för det är inte det som är relevant. Jag skiter faktiskt i det, jag kan göra saker för mig själv, men Jag tycker att det är viktigt att jag gör rätt gentemot andra. Därför att det är så jag har möjligheten att leva mina värderingar. Mm. Och för mig är det viktigt. Det innebär också, gud nu pratar jag igen. Det innebär också att jag...
Du märkte det själv. Ja.
Men det innebär faktiskt också att jag inte kan... Även om jag skulle vara i en grupp som tyckte vissa saker så kan jag fortfarande inte. Så är det när jag är i grupper eller i konstellationer eller i företag eller organisationer. Tycker jag någonting så tycker jag det. Och då tycker jag det är högt. Därför att jag kan tänka egna tankar. Är det någonting jag tycker är skumt, inte som det ska, någonting som är fel, någonting som jag vill lära mig, då kommer jag ifrågasätta. Mm. Och så är det bara. Det är bara att gilla läget. Mm. Därför att det är fortfarande yttrandefrihet i Sverige. Otroligt skönt. Hoppas vi inte blir av med den, kan vi säga. Men jag tänker leva det. Varenda jävla dag. Därför att jag måste veta. Är det här någonting som jag kan ställa upp på? Kan lira mina värderingar med det här som håller på att ske här? Gör det inte det, då tänker inte jag. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad jag förlorar. Därför att jag vill inte vara en del av någonting som går emot mina värderingar. Punkt. Jävla slut.
Nej, och jag har ju varit i den situationen där det liksom har varit konstellationer där jag aktivt har sökt mig till en viss grupp eller förening eller så vidare, var en del av det här, själv blivit en del av den som har maktpositionen här, och konstaterat att det här ställer inte jag på.
Nej.
Jag kan inte skriva under på det här, det går inte.
Nej.
Och då är det bara att gå. Det packas en lilla väska och så säger man hej då!
Tack, men nej tack.
Nej, men det där tycker jag är så jävla viktigt att komma ihåg. Lika som vi pratade om förra veckan, att det är väldigt, väldigt jobbigt att hela tiden ta fighten.
Mm.
Så är även en sån där situation fruktansvärt jobbig. För då ska ni komma ihåg det här jag sa, att jag är så lojal. Jag är för lojal. Och då att komma till ett sånt här beslut, nu tänker jag på en särskild situation, en organisation som jag hade varit med i typ 15 år, länge. Och verkligen komma fram till att jag ska inte vara kvar här. Det skar liksom sönder hela mig. Men jag kände samtidigt att jag kan inte. Jag kan inte ställa upp på de här premisserna, det går inte. Och bara genom att vara en del av det här så tillåter jag ju det här att fortsätta. Det här är ju allt som jag vill verka emot. Då kan jag inte fortsätta med det här. Och då är det liksom bara packa och gå.
Mm.
För det funkar ju inte.
Nej.
Men däremot är hur man sen för ner det här på sina barn. Jag har ju då två barn, två flickor. Som har fördelen / oturen att växa upp med mig som mamma. Och alltså engagemang och sånt här. Jag har sagt det för de vet ju inte om något annat. Än att mamma åker på möten, mamma är i tidningen, mamma är arg över någonting och mamma driver någonting. Så att till exempel det här med kvinnostrejk som både du och jag engagerade i drog jag igång för ett år sedan. Ett och ett halvt. Typ.
Ett och ett halvt.
Ja, där vi en sista fredag varje månad står upp mot mäns våld och för jämställdhet. På Stjärntorget i Östersund. Tyst manifestation där vi står en timme. För mig är det, eller för mina barn är det helt normalt att det hemma står en gatupratare med så här logger för kvinnostrejk, att det förvaras affischer och så här, plakat att hålla i. Det roligaste hittills måste dock ha varit när min yngsta, som för övrigt ska bli statsminister när hon blir stor, när hon fick höra om arbetarnas dag 1 maj. Och självklart så skulle ju hon demonstrera. Det är liksom, mamma har varit fackpamp. Det är väl klart att ungen liksom ska gå 1 maj. Och då bör man ju nämna historien att jag har varit politiskt aktiv för Socialdemokraterna. Så att vi åker till Östersund. Hon gör sitt eget plakat innan. Och det här, helt ärligt, det här var inte ord som jag kom med. Utan hon kommer och säger, jag vill ha en skylt där det står rättvis lön oavsett kön. Och det är, så här, det är min 8-åring där.
Nej, det var miljö.
Nej, men och så åker vi in till stan och så ska vi då gå upp på Stortorget och gå i 1 maj-tåget.
Ja.
Vilket jag har gjort så många gånger tillsammans med mina partikamrater i Socialdemokraterna när jag då var aktiv där. Vi går upp på torget och min dotter tittar då bort mot där sossarna står och jag gör väl någon gest typ, ska vi gå dit? Varpå hon vänder blicken mot mig, fnyser lite grann och säger: nej, jag ska inte gå med dem där, jag ska gå med Vänsterpartiet. Så, ja, ja, det är bara haka på liksom.
Jo, det är så roligt, för det märks att det här har blivit våra barn. Alltså det är inte så att det går att missa det. Jag blir jättestolt över den, främst min äldsta då, tar, för det är väl hon som tar strider i högre utsträckning. När hon ser någonting som hon bara säger, fast det här kan inte jag ställa upp på. Mm. Fuck this shit. Och så bara så här: nej. Och så säger hon så här: det här lilla äpplet ramlade inte så långt ifrån päronträdet. Nej, men alltså det är fan häftigt att se det. Alltså vilket inflytande man faktiskt som förälder kan ha på sina barn.
Ja.
Och att det man visar dem, det blir dem liksom. Mm. Det som vi är, det blir dem.
Mm.
Är man snäll, omtänksam, kärleksfull, trygg, som, då är det det man liksom får.
Mm.
Alltså barn som faktiskt blir ganska trygga i sig själva och i vem de är, tänker jag.
Mm.
Sen kan det ju finnas andra problem på vägen. Liksom.
Ja,
för det är ändå för tonåren och det är hormoner.
Ja, men och sen har ju också mina barn också vuxit upp då med en mamma som återigen bråkar med allt och alla. Jag backar ju inte för någon.
Nej.
Apropå det här hierarkier och positioner. Jag skiter fullständigt i vem det är som gör fel. Jag frontar head on.
Mm.
Och hade en incident där min äldsta kom hem första skolveckan i högstadiet, tror jag det var. Och så sitter vi och käkar och jag frågar typ så här: ja, men satt du bredvid Mia?
Mm.
För ni brukar ju sitta tillsammans. Nej, säger hon. Våran lärare har bestämt att vi ska sitta kille-tjej. Jaha. Typ. Så kan man göra. Vad är det då? Nej, men då är det mycket bättre. För då kan ju vi tjejer se till att killarna håller sig lugn. Och det är ju nästan som att slänga in ett ben till en pitbull när jag hör en sån sak.
Vad arga det blivit. Och det blev du, va?
Jag blev väldigt, väldigt, väldigt arg. Och kontaktade då... lärare och rektor.
Ja.
Och fick till svar att vi kommer i den här terminen att börja arbeta med normer på skolan och jämställdhetsfrågor. Och nu hände ju inte det här 1908, utan det här hände förra året. Varpå jag svarade att det där köper jag inte. Och så skickade jag lite skollagen till dem och vad det säger. För där har de faktiskt till och med tagit upp just det här. Mm. Inte i lagen, men som exempel det här med att man får aldrig någonsin sätta upp tjejer och killar. För att tjejer ska ta ansvar för killarna.
Nej.
Så att jag skickade det här till skolan. Och så gick det väl någon mejl fram och tillbaka. Sen ringer läraren upp. Som då är en kvinna. Och försöker förklara det här, att det är så stökigt i klassen och det är jättejobbigt, och det förstår jag. Jag har jobbat som lärare på högstadiet för jättemånga år sedan. Det är jättejobbigt, men det struntar jag i. Du får inte under några som helst omständigheter säga till min dotter att, vet du vad, nu går du och sätter det där borta bredvid Pelle så att Pelle håller sig lugn. Det kommer jag aldrig acceptera. Gissa vad läraren gjorde då?
Nej, men gud, jag kan inte gissa. Det kan inte.
För jag sa det ungefär med samma tonläge som nu. Hon började grina.
Mm.
Och då kommer ju nästa lager på det här. Jaha, då har vi lärarnas arbetsmiljö.
Mm.
Och jag vet mycket väl att det ska finnas liksom lika behandlingspolicys och det ska finnas handlingsplaner och så vidare på skolorna. Därför att jag som sagt varit politiker och suttit i just barn- och utbildningsnämnden.
Mm.
Men jag har också den fackliga sidan. Och en lärare som gråter inför en förälder, då är min första tanke att nu brister det i arbetsmiljön här.
Mm. Mm.
Nu måste vi stötta den här människan så att hon inte trycker ner min lilla människa här hemma. Så det är jättemånga lager i det här. Hur ska jag avrunda det här då?
Alltså jag vet inte riktigt. Men nej, det är givetvis. Jag är inte färdig lärare, ska jag säga. För det här har ju varit en diskussion hemma hos mig. Jag har ju C-uppsatsen kvar. Kanske en mattekurs också. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg om jag gjorde färdigt eller inte. Men skitsamma. Alltså jag tänker så här. Det är inget lätt jobb att vara lärare.
Nej.
Och skolan får absolut inte de medel som skolan skulle behöva. Det här, liksom, skolan har ju blivit utarmad sedan tidigt 90-tal, skulle jag säga. När de började skriva läroplaner som var... inte bra. Och dessutom så är det liksom så här att ja, nu tjänar man ju liksom pengar på att grundskoleelever går i, ja, ni vet. Så att det finns så jävla mycket att göra i skolan och för personalen där och för barnen där. Det hade inte skadat med en rejäl jävla revision av skolan och sen liksom börja bygga igen. Därför att är det någonting som till exempel är brottsförebyggande, tänker jag, så är det en bra skolgång.
Mm.
Men det så tänker vi inte, utan vi ska ju bara bli det land i Europa typ som är där man har absolut mest fängelseplatser. Det känns ju fullständigt orimligt i en sån här, i ett land som Sverige. Förebyggande arbete är ju asbra, så att jag förstår att lärare har det sjukt tungt. Jag känner jättemycket lärare själv. Men just det här att tjejer ska liksom bli en buffert
En krockkudde.
En krockkudde för killar, det hänger inte jag med på överhuvudtaget. Och jag tycker faktiskt inte så jävla synd om killar heller.
Nej.
Därför att under alla år så har ju all forskning visat att tjejer får ta betydligt mindre plats i klassrummen.
Mm.
Varför det?
Mm.
Varför ska man få ta mindre plats för att man kanske tillhör den gruppen av elever som beter sig bättre?
Mm.
Då är det väl bättre, eller man får säga, ja, men då får ju de flytta på sig. Nej, men flytta på den som är stökig istället. Mm. Ta in den i ett mindre rum där kontexten eller där sammanhanget är ett annat. Mm. Så att man liksom får möjlighet att liksom
med hands
on jobba med en elev.
Nej. Rolig nyhet, jag har lämnat in ett medborgarförslag.
Har du det?
Igår.
Ja,
mm.
Vad handlade det om?
NPF-säkra skolorna i Östersunds kommun.
Men gud, så bra!
Mm.
Oh, det vill jag vara med på.
Nej, det är för sent.
Krokoms kommun.
Ja, men du, jag kan dra idén. För det är säkert flera som lyssnar som kan sno den rakt av.
Mm.
Till saken hörde att vi har NPF i min familj. Så att jag är ganska väl insatt i de frågorna.
Mm.
Och barn, nu ska jag också säga NPF, det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Ja.
Till exempel ADHD, ADD, tics, Tourette, autism och så vidare. Lösningen idag på de flesta skolor i, inte bara Östersund utan i Sverige, det är ju att man sätter upp skärmar eller så får barnen peltorkåpor, alternativt att man sätter barnet i ett annat rum då barnet med NPF, eller så sätter man peltorkåpor på barnen som inte har NPF för att de inte ska höra barnet med NPF. Det är jättekonstigt, tycker jag. Då har vi också specialpedagoger på på skolorna för att hjälpa de här barnen.
Mm.
Men det finns också en yrkesgrupp som är specialutbildad på hjälpmedel för funktionsnedsatta, vilket då NPF är. Så jag har lämnat in ett förslag om att vi ska rekrytera arbetsterapeuter med specialistkompetens inom NPF. Så att när då ett barn antingen får en diagnos eller en lärare börjar misstänka att här kanske det finns en NPF-diagnos, så ska den här terapeuten kliva in och gå bredvid barnet i en par veckor och sen göra en utvärdering. Vet du att du skulle behöva en timstock, du behöver en fotgunga, du behöver ett tugghalsband liksom, och för att du ska kunna fungera optimalt och få lära dig i klassrummet. Sen ska det här utvärderas då, årligen, så att man hela tiden ligger på och ungen har rätt hjälpmedel. Samtidigt när de här hjälpmedlen har valts ut och barnet får dem, så ska även läraren informeras om att Amal här har de här problemen, därför ska han ha de här hjälpmedlen och de ska du använda i de här situationerna.
Mm.
Ska ni göra matte så plocka fram tuggpennan liksom. Så att man hela tiden utgår ifrån barnets förutsättningar istället för den här standardiserade skärmar och peltorkåpor.
Jag tycker jättemycket om dig.
Visst är det en bra idé?
Det är så sjukt bra idé.
Ja.
Så jävla glad att jag känner dig. Fy fan vad smart du är. Tack som NPF-mamma.
Mm.
Fy fan vad bra.
Jag kände det. Den där idén fick jag för länge sedan när jag var politiker.
Det är riktigt jävla bra.
Men jag drev den aldrig som politiker, utan jag tog med mig den och klev av. Och nu kände jag att nej, fan, det här går inte.
Nej,
för nu är
inte
nästa barn i vår familj på väg in i NPF-snurren.
Ja.
Och är så jävla less på snacket om peltorkåpor.
Ja.
Alltså snälla
någon.
Ja, men
för fan.
Jag menar, kan vi applicera det på en vuxen? På vilken arbetsplats idag för vuxna med NPF får tillgång till en arbetsterapeut och får hjälpmedel.
Mm. Men är det inte rent generellt så att barn förväntas acceptera saker, arbetsmiljö, vad det än är, på ett helt annat sätt än vad vuxna gör.
Amen.
Alltså det som inte är okej för en vuxen borde ju rimligtvis inte heller vara acceptabelt för ett barn.
Precis, och där har vi också en sån extrem attitydfel kring hemmasittare.
Mm.
Majoriteten av hemmasittare är ju barn med diagnos eller som kommer få en diagnos.
Alltså det som inte är utredda.
Precis, det finns en funktionsnedsättning eller en funktionsvariation hos barnet. Vilket gör att det är inte osunt att barnet är hemmasittare. Utan barnet gör ju det bästa hen kan för att klara av sin vardag. Och skolan är inte bra för de barnen. Punkt. Vilket gör att är de hemma så är det ett steg för att de ska överleva.
Ja.
Så det här med att se ner på hemmasittare, kan vi bara sluta med det? För jag blir så extremt provocerad av det.
Mm.
En unge som är hemma gör det för att den ska klara av att överleva.
Ja. Och det här är också någonting som jag tänker att alltså det finns typ en sak som skulle kunna få mig att bli politiker. Och det är just precis skolan.
Mm.
Alltså så jävla trött på det här nu. Alltså det diskussionerna som är i samhället handlar hela tiden om hårdare tag och det ska vara hårda straff och det ska vara allting är liksom effekter. Man lägger plåster på ett varigt sår liksom.
Mm.
Istället för att faktiskt ta tag i saker och ting där vi vet att fram tills barn går i femman ungefär så kan man göra ganska mycket med dem som personer.
Mm.
Och alltså vi kan liksom hjälpa till och hjälpa upp och stötta upp och få människor att liksom fungera utifrån sina egna förutsättningar. Mm. Precis som du säger. Alltså jag har ju ett barn som hela tiden nästan säger att jag vill inte gå till skolan idag.
Mm.
Som får ont i magen, som inte vill, som kommer hem, som är ledsen. Därför att den här personen måste ju anpassa sig hela jävla dagen.
Mm.
För att inte bli utsatt för någonting. Nu är ju, de är jättesnälla i klassen, absolut. Men är man annorlunda så får man fan veta det.
Mm.
Det spelar ingen roll.
Mm.
Och i skolan ska liksom barn, de ska pressas in i en form som jag inte förstår. Och det jag brukar säga till min vem vet en sak, jag vill inte ha en jävla iskubsbarn. Vad betyder det, mamma? Jo, men det betyder att jag vill inte ha en unge som är stöpt i precis samma form som alla andra. Jag vill ha en sprattelgubbe.
Mm.
Det är vad jag vill ha.
Mm.
Jag vill ha en unge som är precis som du.
Mm.
Därför att jag är så stolt över dig. Jag tycker att du är en fantastisk person. Jag skulle önska att fler var som du. Jag skulle önska att det verkligen var så att man uppskattade att människor inte är stöpta i precis samma jävla form. Jag vill att det ska finnas 4 vuxna i varje klass på 30 elever. Jag vill det. Jag vill att det ska vara större klassrum. Jag vill att det ska vara bättre läromedel. Jag vill att det ska vara anpassade läromedel. Jag vill att det ska finnas ett elevhälsoteam på varenda jävla skola. Nej, jag förstår att det kanske inte går på en skola med 50 elever. Men då kanske det finns 2 eller 3 skolor med 50 elever så kan man liksom ändå komma upp i det här. För jag vill att det ska finnas en skolsköterska. Jag vill att det ska finnas en kurator. Jag vill att det ska finnas kanske en skolpsykolog också. Jag vill att det ska finnas specialpedagoger. Jag vill, det hade varit toppen med en arbetsterapeut där också.
Jajamän.
Och vad fan sitter i? Det här är liksom det viktigaste vi har.
Mm. Och vi har ju idag ett samhälle och ett skolsystem som gör så att barn som har då en NPF eller liknande funktionsvariationer som inte passar in i den här formen och då blir hemmasittare.
Mm.
Ofta inte slutför skolan eller slutför dem med bristande betyg.
Mm.
Vilket leder till att de hamnar i ett utanförskap och inte kommer in på arbetsmarknaden.
Mm.
Och sen tyvärr hamnar där. Alltså lever sitt liv i utanförskap. Med ofta diagnoser där en del av diagnoserna är ångest och en överrepresentation i missbruk.
Och självmord.
Mm. Precis.
Och det är det här jag inte står ut med.
Ja, jag förstört Eva idag igen.
Ja, men vad fan, det är så jävla orättvist. De här människorna har fantastisk kapacitet.
Mm.
Alltså, det finns så jävla mycket som är bra.
Mm.
Och jag är verkligen så sjukt stolt över mina barn, båda två. Både den som är neurotypisk och den som inte är det. Alltså det spelar ingen roll. Alla människor behövs.
Och det är så konstigt att vi ändå har liksom en syn på skolor eller arbetsplatser, men framförallt skolor, på att den här hjälpen funkar på alla. Jaha, har du ADHD här, sätt dig bakom skärmen. Ja. Det är jättekonstigt.
Ja, för det är ju inte så. Alltså det som funkar för mig, det funkar säkert inte för dig.
Nej!
Och det som funkar för min unge, Alltså det är ju dessutom en om man är autistisk så är det en glidande skala.
Mm.
Min unge är som lite strösslad med autism. Sen finns det ju, på andra sidan så finns det de som aldrig kommer kunna klara sig själva.
Exakt.
Men vad händer om min unge inte får det stödet som han behöver i skolan? Mm. Hur mycket vi än håller på hemma.
Mm. Exakt.
Vad händer då? Jo, då får han betygsvarning.
Mm.
Och sen är hela jävla lovet förstört.
Mm.
Alltså det finns så ingen rättvisa i det här.
Nej.
Och jag kan inte acceptera det här. Mm. Och jag måste göra någonting åt det här. För det har jag lovat honom.
Mm.
För inga barn ska behöva må dåligt när de ska gå till skolan.
Nej. Och det är faktiskt, apropå just den meningen, det är en regel hemma hos oss. Båda mina barn, för min äldsta har varit ganska illa på skolan och min yngsta. Och både med andra barn och diagnoser och det ena med det femte. Men jag har talat om för dem att jag kommer aldrig tvinga er till skolan om ni säger att ni inte vill dit för att ni mår dåligt av att vara där. Och de har varit hemma, båda två i perioder. Och jag har även sagt det till skolan.
Mm.
Att ja, jag vet vad skollagen säger, det är allmän skolplikt i Sverige, skit jag i. Jag värnar mitt barns mående, punkt.
Men skollagen säger ju också att undervisning ska ske utifrån de förutsättningarna som barn har.
Mm. Exakt.
Och det efterlevs ju inte så himla bra. Mm. Nej, men alltså som sagt, det behövs mycket, mycket mer människor i skolan. Vuxna människor. Man behöver anpassa undervisning på ett helt annat sätt. För jag tyckte faktiskt skolan var rätt okej när jag var liten. Och jag gick liksom i grundskolan på 80-talet.
Mm.
Jag tyckte att den var helt okej. Alltså det fanns tillräckligt med vuxna. Det fanns liksom tillräckliga möjligheter att få liksom lära sig på sitt eget sätt. Man behövde inte bara liksom skriva bokstäver på en skärm, utan man fick faktiskt måla på den här svarta tavlan med vatten och pensel. Mm. Man fick skriva, man fick så här utskriftsblad, man fick hur mycket skrivböcker man ville. Alltså det fanns så mycket möjligheter att göra på en massa olika sätt. Man kunde göra det med små pappbilder så här, och så var det en apa på, så var det ett stort A och ett litet A, och så det var ju såna här superbra bilder och övningar och möjligheter på en massa olika sätt, och då kunde man ju liksom kanske tillgodose alla de här barnen.
Mm.
Men nu ska vi liksom, först ska vi pressa in dem i ett fack och alla ska göra precis likadant, och passar inte det, nej, men okej, du kanske får betygsvarning när du blir lite äldre.
Mm.
Men alltså det är så jävla, ett så cyniskt sätt att se på barn.
Mm.
Där vi vet att om vi ger barnen möjlighet att utvecklas på sitt sätt, utifrån de möjligheter och förutsättningar det barnet har, om man kan få in föräldrastödjare i de fallen det behövs, om man kanske kan få stödinsatser och stödfamiljer och vad fan det nu kan vara, där det behövs för avlastning till exempel, så vet vi att vi kan fånga upp barn mycket tidigare, och vi kan liksom ge dem det som de behöver tidigare. För att om en person hamnar i utanförskap, och nu pratar vi utan att man hamnar i kriminalitet, för då blir det ju fan så mycket dyrare, då kostar en person mellan 16 och 18 miljoner under sin yrkes, alltså när man skulle egentligen kunna ha ett yrke, under den tiden i livet, mellan 18, 65, 67, 69 års ålder, sådär.
Mm.
Och alltså vi kan bättre än så här.
Mm.
För vi ska faktiskt vara ett civiliserat land. Och vi kan fan bättre än så här.
Mm.
Ja.
Så många fler kan göra. Men sno det, idén.
Ja, det är fan vad jag ska sno den här jävla idén.
Mm. Den är bra.
Ja.
Nu har Eva börjat grina, och då är det våran signal, för då är det då jag ska säga, nu är det dags att runda av.
Men vad fan, vi har inte tiden. Vi kommer in på allvarliga saker igen. Nej, men det här tycker jag verkligen är så jävla viktigt. För det är återigen samma sak. Om man var fler vuxna på skolan, så skulle man också kunna lära barnen på ett helt annat sätt. Det här med till exempel värderingar.
Mm.
Och att det är okej att alla inte är stöpta i precis samma form. För någonstans så kommer jag vill komma tillbaka till det här med grupptrycket.
Mm.
Om det är så att man har en massa, ännu fler, för det jobbar fantastisk personal i skolan, det jobbar fantastiska lärare i skolan, men jävlar i mig vad de får slita hårt, och de ska göra en miljard saker som de kanske inte borde behöva göra, utan som vi som föräldrar också måste kliva in och göra, typ uppfostra våra barn ordentligt. Och jag tänker att fanns det fler bra vuxna i skolan som det gör nu, fast upphöjt till 10 typ. Nej, men åtminstone till 4. Ja, då hade vi haft liksom en möjlighet att nå alla barn. få dem att inse att nej, men det gör ingenting ifall den här, ifall lilla
Elsa
till exempel inte är precis som alla andra. För Elsa, hon är fan bra som hon är.
Mm.
Hon ska vara precis som Elsa. Mm. För när hon är det, då är hon som absolut bäst. Mm. Och så får du vara precis som du är. Och det är helt perfekt.
Mm.
Därför att vi måste vara olika. Människor skiljer sig ju åt också, såklart.
Mm.
Men vi är ju faktiskt lika. Det är så mycket med oss som är lika.
Ja, vi vill alla må bra och ha ett sammanhang.
Ja,
vi vill ha ett sammanhang. Det är det mest grundläggande som finns.
Ja. Och varför ska inte alla få det?
Mm.
Så den här jävla skolagrejen, den måste vi faktiskt ta tag i. Jag tycker ditt förslag och liksom skriva medborgarförslag är fantastiskt. Jag har också gjort det.
Mm.
Gällande någonting annat. Men det är faktiskt otroligt viktigt.
Mm.
Och så sen, de som kan och har möjlighet och tycker att det är bra, som inte har lovat folk att de inte ska bli politiker. Som jag bland annat.
Bli politiker.
Bli politiker.
Ja, för tyvärr så är det ju den vägen man måste gå. Och att jag säger tyvärr, jag har varit politiskt aktiv i flera år i olika kommuner. Och jag har lämnat det. Därför att jag vet att jag gör mer nytta utan att vara bunden till ett parti.
Mm.
På gott och ont. För det betyder ju också då att jag hux flux sitter och grinar, för jag är så fruktansvärt less på att driva, ifrågasätta och bara vara allmänt arg.
Ja. Men arg blir man ju fan med jämna mellanrum. Mm. Ett par gånger om dagen nästan.
Men sen får man också såna där fina mess som jag fick i helgen när jag var på konståkningstävlingen. Mm. Och så blir allt, exakt allt blir faktiskt värt det. Av en sån liten mess liksom. Det är värt så jävla mycket såna där ord.
Jo, men det är verkligen det. För då får man också reda på att säga, ja fan, här sitter vi och tuggar på. För det är ju det vi gör bäst. Men jag tänker att bara genom att våga prata om saker och ting.
Mm.
Och våga börja tänka på saker och ting. Mm. Så kan vi faktiskt göra världen bättre tillsammans.
Mm.
Och det är klart att det är jätteroligt när man får meddelanden om det och sådär. Jag tänker att det är jätteroligt om ni vill hjälpa oss också och sprida ordet, så att säga, eller orden, de massiva mängderna ord. Så ni får gärna liksom dela med er av det här, om det är så att ni tycker att men det här borde min kompis lyssna på, eller det här är någonting som mina kompisar skulle gilla att höra, eller mina arbetskamrater, eller vilka det än kan vara. Ja. Idag så kom vi in på både grupptryck och NPF. Att få vara där man är och NPF och skolan.
Mm. Och jag tror att just NPF kommer vi säkert att komma tillbaka till. För där
jag
har vet,
jag är helt övertygad.
Så där har vi många viktigt. Beröringspunkter.
Ja.
Så att där är, ämnet är inte klart. Men jag ville bara så här kasta ur mig att jag har gjort en bra grej.
Ja, du gör ju det jätteofta. Det är bara det att du är lite dålig på att se dig själv. Ja, men jag finns här.
Men du, nu säger vi hej då.
Ja, men okej då.
Hej då.